Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Välkomna till Britta och Parisas podcast avsnitt nummer 71. Det är podcasten som varje vecka tar upp det mest brännande inom populärkultur eller om det kan vara samtidsfenomen, debatter, vad det nu må vara.
Ibland kanske det är en enkel dans/kampsport som kommer från Brasilien, vad vet jag. Eller en politiker som beter sig som att det är skriven komedi, fast det är på riktigt, på Twitter.
Och jag tar mig an dysfunktionella relationer trovärdigt i och med nya serien Normal People. Vi kollar lite på hur Parks and Rec löste sin reunion. Och en favorit som får verka trots att den inte har BMI minus.
Ännu ett pangavsnitt och idag är det fredag! Välkomna!
Välkomna!
När jag jobbade på kontor, vilket nu börjar bli några år sedan, men då jobbade jag på en väldigt flashig reklam.
Jaha.
Vet du hur fredagarna var då?
Vad fyllde fest från början till slut?
Ja, men alltså klockan 14.15, då rullades vagnen in. Vad tror du det stod på vagnen?
Det var inte barnvagn, det du har nu, utan det var en drinkvagn. Bruna vätskor.
Det var fredagsölen. Det var fredagsölen och vinet som rullades in och chips och dipp. Och det var, som ni hör, innan coronatider, det bara dippade sig vilt. Man hade ingen kontroll om någon kollega dubbeldippade. Eller låt mig säga så här. Mina kollegor hade inte koll på att jag dubbeldippade. Och det var, och jag kan sakna den där fredagskänslan så himla mycket. Har du något särskilt som du, alltså finns det något sätt för dig att skapa fredagskänslan nu för tiden?
Ja men gud ja, men jag tvingar ju till det. Att jag faktiskt inte jobbar på kvällar och helger just nu. Som ett sätt att försöka skapa någon slags vardag, någon slags lust i helg och sådär.
Men har du gjort sådär typ Zoom-möte fredagsöl typ, med folk?
Nej, men vi har ju spelat quiz. Jag har blivit mer eller mindre kanonfull. Också för att det är så sällan man dricker alkohol nu, tror jag. Det krävs så lite.
Du har ju quizat på Britt och Parisa. Det har ju varit en fredags...
Ja, men vad fan, det var så länge sedan. För att dålig samvete igen. Men det löser
borde
vi.
Det hända igen.
Men det är så kul att du säger det här med din gamla reklambyrå. För jag läste nämligen en viss omslagsintervju i en viss tidning som handlade om Brita med ett T.
Brita. Varför? Det stod inte Brita med ett, alltså det stod inte så som du uttalar det. Det är hur du väljer att uttala
det. Där i alla fall. Så det var särskilt en grej jag fastnade för, vilket är intressant med tanke på att det var typ 4 sidor intervju. Vilket var jättemysigt.
I senaste mamma.
Ja. Men en tror var din mamma hade fått slänga in ett citat, tror jag. Nej! Jaha. Det här är från tv-serien, fan. Men oavsett, där det var lite vibben Britta trivs på på fjället och vid Stureplan eller något sånt där.
Ja, det sa min mamma i tv-serien, absolut.
Och då, för det är roligt, för alltså det är kul, för jag tänker att folk har en bild av Stureplan som är nattklubbar och drinkbord.
Ja, men det är ju också...
Det är en olycklig jämförelse.
Man måste ju också säga att min mamma är från Umeå.
Ja.
Hon är ju väl bevandrad i Stockholm, ja. Dock. Men hon vet inte att Stureplan, där hänger man och super och går på klubbar. Hon tänker Stureplan, där ligger de flesta butiker och där ligger också L-redaktionen.
Ja.
Alltså hon är ju liksom bokstavlig i det, men det blev liksom lite annorlunda.
Det är kul, för jag kopplar ju det till att vi sitter på O'Leary's och dricker öl.
Ja.
Den historiken. Men när din mamma säger så, då får man ju en inre bild av att du har haft partytopp och låga jeans.
Alltså att jag typ har drinkbord på något ställe.
Kan
vilket aldrig har
anmäla din mamma för förtal?
Men jag har ju varit, alltså jag har ju jobbat på reklambyrå. Jag har ju faktiskt varit ute och liksom ganska, alltså så här stekvarigt ute, det har jag ju, där jag har liksom där jag har druckit såna här typ smaldrinkar och sånt, alltså typ så här vodka och typ mineralvatten och sånt, för att man inte ska bli tjock. Alltså jag har ju varit med om det livet bara för att jag jobbade just på nämnda reklambyrå, men det, alltså det var ju inte direkt något jag känner att jag vill bli ihågkommen för. Så det, tack mamma.
Tack mamma.
Jag vill bara berätta ett litet tips. Jag har börjat på fredagar. Mm-hmm. Så har jag börjat blanda en liten drink. Alltså, och det, man behöver inte vara alkis. Alltså, bara det där grejen att göra som en liten särskild grej till sig själv. Det kan vara en alkoholfri drink. Men grejen är så här, en drink är jobbig att göra. Det är inte som att hälla upp en öl eller ett glas vin. Utan det är så här, nu gör jag en drink. Det är ett hantverk. Jag liksom make an effort för att göra det lite speciellt och fint. Men på fredags eftermiddag.
Det är otroligt intressant att du gör en disclaimer inför att göra en liten drink. Man är inte alkis, men behövdes den?
Nej. Ja, nej, men jag tycker att vi har kommit så pass långt nu i våran alkoholism awareness i samhället, uh-huh. Men också för att jag typ har läst så mycket så här alkoholistböcker och krönikor på sistone, så känner jag bara så här, folk behöver inte bli matade med mer liksom, oj, har ni hört att det är gott med alkohol, utan det är bara liksom den där, det är inte alkoholen som är grejen i sig, utan det är så här, det är en liten treat som inte är liksom en påse godis och som faktiskt, jag tycker att det är grejen, det är liksom ritualen i sig, att det är lite så här, det är lite krångligt att göra det.
Men
alltså,
så
det är jobbigt
det.
Att ta fram typ örtingredienser. Jag har blivit jättebra på att göra till exempel min favorit Old Fashioned.
Ah, vänta, det är min drink. Mm.
Va?
Vad sjukt det här är.
Va?
Det är ju min
är
drink.
Är det din drink? Ja. Jag trodde inte du var en bourbon whiskey kind of gal.
Oh ja. Som fan.
Oj, oj, oj. Mm. Är det sant? Men du har ju testat att hälla det i en milkshake då?
Tror jag har gjort en drink till mig själv någonsin? Nej, men på hemmaplan så görs det framför allt GT. Med alkohol. Ha. För jag är en vuxen person och jag gör vad jag vill. Otroligt.
Du kan hantera det också, kanske. Så det kan jag rekommendera. Glad fredag på alla.
Men det är ju fredag. Gud.
Ja.
Idag, fredag den, vad kan det vara? 8 maj?
8 maj.
Är live quiz på Britta och Parisa.
La 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 la. Och den här gången får väl jag bidra med frågor?
Ja, vi pratar ihop oss.
Tack.
Och så live quiz som startar, ska vi säga 8, när folks barn sover.
Klockan
20 på fredag så kör vi live quiz på vår Instagram. Det finns priser, jag säger inte från vilka, men de
det
är uppskattade.
Finns priser. Jag tänkte säga 3 stycken grejer som gör mig glad just nu. Får man vara så basic?
Får man vara glad?
Det är fredag. Nej, men jag blir glad av Jonas Sjöstedt. Jag blir glad av Jonas Sjöstedts totalt hämningslösa stil på Twitter.
Men du vet varför, va?
Ja.
Hans liv har ju derailats helt. Så jag tror att han har en no fucks given attityd nu, mer än någonsin.
Det är lite svårt för mig att prata, alltså bara så här helt, bara säga att jag gillar Jonas Sjöstedt. Jag säger inte något om Vänsterpartiet som sådant, eftersom jag inte får uttala mig partipolitiskt. Jag tycker bara att det är roligt vad han håller på med på Twitter. För han twittrade ju i helgen, var det väl? Så apropå att Rickard Herrey ville att Jonas Sjöstedt skulle gå ut och ta avstånd från en AFA-attack. För att inte säga hela gigget med det. Men det var väl... Det har du hängt med på, va?
Men alltså för att säga hela gigget så är det så att AFA, antifascistisk aktion, har vandaliserat Irene Svenonius hem. Och Irene Svenonius är en otroligt demoniserad figur i den yttervänstern, för att hon ser ut att vara den som bär hela privatiseringen av vården, eller alltså allt som de vänder sig mot i Stockholms stad. Och jag tyckte att det var vidrigt gjort, såklart, för det var hennes bostad med hennes familj och hennes adress låg ute, alltså ett uppenbart hot egentligen. Men
hon är moderat och finansregionsråd.
Just det, men det Rickard Herrey gjorde ju var ju att tycka att Jonas Sjöstedt skulle ut då.
Skulle gå ut och ta avstånd från AFA. Och det han var besviken på att Jonas Sjöstedt inte hade gjort det. Varför det nu spelar roll för honom är ju konstigt. Rickard Herrey är moderat, väl?
Minst.
Oavsett vad man tycker om den här frågan, självklart tycker inte jag att någon ska vandalisera någons hem. Jag tycker det är vidrigt. Men jag tycker att det är roligt att då orimligheten i att Jonas Sjöstedt på något sätt ska överhuvudtaget ta något... Alltså för genom att ta avstånd så blir det också som att han på något sätt ska ta något slags ansvar för sitt agerande.
Ja, men det är som när, muslimer i Sverige skulle ta avstånd från olika IS-terrordåd. Kommer du ihåg det?
Ja, just det. Ja, men det är ju en väldigt bra parallell. Och då så svarar han då, Rickard Herrey. Alltså, där får vi säga att Jonas Sjöstedt är ganska omogen också. Men på ett roligt sätt. Nej, men han frågar Rickard Herrey, slår du fortfarande din fru? Kvinnomisshandel är ett stort problem i samhället. Och jag ser inte att du har tagit avstånd från det på sistone. Och det lite backstory kan vara intressant här, därför att slår du fortfarande din fru? Det är ett exempel som man kan använda, alltså det här är typ på journalistutbildningar. En sån grej som man kan säga, som det är en fråga fast den är väldigt insinuant. Ja, den har en inneboende anklagelse i sig. Så att hur du än svarar på den så kommer du verka skyldig till det brottet. Att
men
du
det, har typisk, alltså slår du fortfarande... Det är ett typiskt retoriskt exempel i debatter, så brukar man säga det. Men här lekte alltså Rickard Herrey fake dum återigen.
Ja.
Och blev kränkt, tror jag.
Och Rickard Herreys fru blev jättekränkt. Nej. Hon har ju också, hon gick ju ut och veva på Twitter att hon skulle ha en ursäkt av Jonas Sjöstedt.
Ja, vänta, så skitsamma är alla... Om vi nu leker med i hennes världsbild, att det här uttrycket faktiskt var någon slags kvinnomisshandel, att hon skulle ha fått en ursäkt då för att hon kanske har blivit misshandlad. Det finns ju ingen skuld
hon har ju ingen
mot
skuld.
Henne i så fall.
Nej,
om det
jag vet. Nej, men det pekar ju också på något sätt på att... Jo, men det pekar på stigmat. Alltså att det på något sätt skulle vara så här pinsamt för henne.
Ja, exakt.
Att någon skulle tro att att hennes man slår henne. Det är ju i så fall hans skam att bära. Och det är ju liksom med all rätt, alltså att om han tycker så här, vadå? Nu tror folk att jag har gjort det. Och det var ju Jonas Sjöstedts poäng. Poängen var så här, nej, exakt. Bra att vi är överens om den grejen. Att det är inte så man diskuterar i den offentliga debatten.
Men om jag bara ska circle back till vad jag menar med att han inte har något att förlora längre, så är det ju så att innan det här med corona så var det bestämt att Jonas Sjöstedt skulle resa, alltså flytta till sin fru i Vietnam. För att hon har blivit Sveriges ambassadör där. Och han skulle ha ett café och hade värsta planerna. Sen i och med det här så blev det ju omöjligt att tillsätta en ny partiledare för vänstern. Och han blev kvar i Sverige. Så jag tror att han bara liksom går runt och väntar på att slippa den här cirkusen och vill få åka till Hanoi.
Just det, han kan inte åka till Hanoi just nu. Ja. Nej, men alltså Jonas Sjöstedt är ju nu exakt så som Ricky Gervais karaktär är i Afterlife. Han känner att han har inget att förlora, så han bara tar bladet från munnen och berättar som det är. Och jag tycker att det är väldigt kul och uppfriskande. Jag blir sugen på att börja med Twitter igen.
Mm.
Är det så här kul det kan vara på Twitter?
Sällan, men ja.
Söka jobb?
Ja, det är klart jag ska göra.
Vad vill du göra då?
Ja, jag kan tänka mig allt möjligt, från att starta ett café till att skriva en bok till mycket annat också.
En annan grej som gör mig väldigt glad är en grej som Whitney Cummings säger angående horoskop, som kommer att flip everything upside down. Tror du på horoskop? Är du intresserad? Hatar du det? Tycker du det är tantigt? Vad är dina känslor?
All of the above. Nej, jag tycker att det är ganska löjligt. Men alla får väl ha sina intressen. Bara man faktiskt inte lägger pengar och tid på det, känner jag.
Ja, alltså pengar läggs ju.
Det är ju det.
Det är då du blir upprörd. Att man bara, jag gick till en spåtant, typ sånt. Nej, men... Eller någon som läste mitt horoskop.
Vad är det man brukar säga? Att det är liksom kvinnors sätt att bemöta maktlösheten inför livet.
Och bara kvinnor?
Ja, men framförallt kvinnor. Framförallt kvinnor till 100%.
Är du också emot tarotkort och sånt där?
Ja.
Ja. Alltså, jag är ju benägen att hålla med. Jag tycker att det kan vara lite kul att typ prata om. Alltså när Björn skulle födas i lejonets tecken, som ju också är ditt tecken, då var folk så här, a Leo. Typ som att det var så här, wow, det är så speciellt. Oj, 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 det här kommer bli en speciell karaktär. Och så här. Och så man bara, så här skulle inte bli det om man föddes liksom en vecka senare. Alltså det där är så orimligt. Men då är grejen att Whitney Cummings har en förklaring till det här. Som, alltså du vet, det är så sällan man hör någonting, alltså en helt ny take på det.
Det är omöjligt.
Och det, nej, det är det inte. Den kommer här.
It's not about the month you're born. It's about essentially the other holidays that existed in the same month you were born and what other things you had to compete with.
Oh.
So Sam and myself, your boyfriend and I, we both had our birthday basically around the first day of school.
Oh.
That we had to be academic on our birthdays. Like, my birthday was September 4th. I was in my first day of school when it was my birthday. I was working on my birthday.
Uh-huh.
That set the stage for the type of person I was gonna be.
Amazing.
You know, simple. Like, yeah. And then Leos that are August, you know, late July, August, they're in the summer. They get to have their birthday party on vacation. They're outgoing, you know. They got to have birthday parties and be the center of attention, so they got used to it, you know.
I was competing with Halloween and Thanksgiving.
Didn't have a chance. You had to become funny. You had to become intense.
Yeah.
You had to be vindictive and manipulative in order to get someone to pay attention to you.
Oh my God, you're right.
And then January, my theory about January, Capricorns, just like, they're also very academic, very serious, work really hard. Mm. They had birthdays when no one had any money left. After Christmas and New Year's. And no one had time to celebrate their birthdays in January. That's when we're back to work.
You need to write another book.
Okej, okay, Britta, var placeras du då i denna teori?
Jag är tvilling, så det är ju då mitt emellan skolavslutning och midsommar.
När andra har annat att fokusera på.
Ja, ja.
Själv är jag ju lejon, som du säger, som många tycker om att påpeka. Och då menar ju folk på att, alltså enligt det här då, så fyller jag ju år när folk är bortresta och får väldigt lite uppmärksamhet.
Exakt.
Vidare kommentar avböjes.
Det är inte så kul kanske att dela med sig av i en podd, men jag har liksom skrattat så jag har gråtit åt Amy Schumer, närmare bestämt. Jag råkade berätta för en kompis, vi kan kalla henne Kakan, att jag har gått i capoeira, och bara det är ju väldigt, väldigt
men roligt. Men så det är självmord. Hur kunde du nämna det för Kakan?
Därför att jag berättade, för att jag bjuder på det, för att jag då också fick tillfälle att visa capoeira-dansen. Det var del av min show, var att jag berättade om min capoeira. Och jag gick ju också i capoeira i Norge.
Oh.
Så att det är ju vår hen var där på torsdag träning. Ah! Och så här, samtidigt som man dansar capoeira i sina vita kläder och liksom drar upp de här vida, vita byxorna. Så att alla killar visar jättemycket pung.
Oh,
och så man ska gå ner och jobba. Alltså capoeira är ju då, för er som inte känner till det, är ju liksom en blandning av dans och kampsport. Och Och det är så jävla roligt alltså att det ens finns. Och det är så jävla roligt att jag har gått i det. Så bara det gör mig på så bra humör. Alltså vi får tänka på det. Men då berättar Kaka, alltså tjej Hanna, att det finns en film med Amy Schumer och Goldie Hawn, ja, som heter Snatch. Mm. Har du sett den här?
Ja.
Och jag har fortfarande inte sett den, men jag letade upp ett klipp, för du sa hon att då är det som att Amy Schumer typ tvingas gå i capoeira eller någonting. Hon testar capoeira och det är som ett helt skämt kring det. Då började jag så här kolla på alltså jag började när jag skulle lägga mitt barn på kvällen, började googla så här capoeira scene snatch. Och alltså då är det ju typ att de håller på att fightas typ mot en skurk. Och då är Amy Schumer börjar helt plötsligt göra den här dansen, capoeira dansen.
Ska få användning för den.
Framför en människa som ska föra bort henne typ. Och
men det som händer, det är så, de är alltså mamma och dotter. Jag älskar ju Goldie Hawn väldigt väldigt mycket. Så jag såg ju den här på ett flyg.
Jag gör också det.
Grät för att jag var på ett flyg mest, tror jag. Man gråter på flyg.
Ja, det gör man. Ja.
Men själva storyn är att de åker till en resort tillsammans. De har lite skavig relation. Och så händer en massa saker. De mer eller mindre kidnappas.
Why did you come to South America?
I never wanted to come.
For the cultural experience. I don't speak any Spanish. I know what they called me at the restaurant. Puta, which means princess or pretty or...
No, it means whore.
That checks out.
Det är sjukt roligt att man ska ta sig ut ur en sån situation, en konfrontation med en kidnappare genom att dansa sig ur den.
Men det här är ju ditt sätt att säga att ge fan i och försöka gå på mig. Du har gått på
kapoeira. Absolut, för då kommer jag rundkicka och jula iväg.
Jag har ju förberett en liten trösttrippel till dig idag.
En TT.
Och detta då på grund av att en väldigt trösterik var tanken, tror jag, special kom i veckan. Nämligen Parks and Recreations plötsliga återförening. The best day of the
year. You guys are really cute together.
I'm cute together with everybody.
You're stranded on a desert island. What is the one thing that you bring with you?
Silence.
Ja.
Känner du ja?
Nej, men vet du vad det är som är hemskt?
Nej.
Jag har inte kunnat se den.
Nej, jag förstår det. Men överlag, är det någonting du har gått och längtat efter?
Jag har gått och längtat efter den här eftersom jag ju, liksom du vet, att Ron Swanson och hans galna fru, Tammy, ja, de lever ju ihop på riktigt. Så jag såg liksom framför mig någon episk scen med dem.
Just det.
Spoila inte. Eller jo, spoila. Har jag rätt?
Det hade varit någonting. Men överlag så känner jag att Parks and Rec slutade på ett bra ställe. Jag vet om att det är många som har börjat se den först när de har hört om den i den här podden. Den har inte varit lika stor i Sverige som man hade kunnat tycka ändå.
Vänta, menar du, säger du nu att det är vi som har gjort den, har gett en luft i Sverige?
Det är du och jag.
Ja, okay.
Ungefär.
Det kan jag leva med.
Ja. Men så det är ju kul i sig om det här får folk att söka upp The Real Deal och se det. De annonserade att vi kommer göra det här för att samla in pengar till alla offer för corona. Makes sense, speciellt i USA. Men med tillägget, det kommer vara genom videosamtal från deltagarnas hem.
Det är där jag går igång. Eftersom Megan Mullally och Nick Offerman bor tillsammans så tänkte jag, hennes karaktär är ju inte med jämt. Mm. Så då tänkte jag liksom, här ser jag någon möjlighet. Du vet att han dyker upp i cornrows och så här rökrock, Hugh Hefner-stil. Och man fattar att de har haft en bender på typ 5 dagar. Men det var det inte alltså.
Det är så en av de mörkare stråken i serien för er som inte har sett deras destruktiva relation. Nej, men det här med videosamtal fick mig... Typ här började jag få de här första associationerna till panikångestattacker. Short of breath, avdomningar i armarna. Jag såg det här som att, åh nej, vad ovärdigt. Ska det vara olika webcam-prat?
Ja. Det är så livet är. Det är så, ja, det är så, men Paris, det är ju så showbiz ser ut nu för tiden. En massa uttråkade Hollywood-skådisar som bara sitter hemma och rullar tummarna och har ingen scen. De har ingen publik. De har ingen airtime. Och då får de komma ut med sina webbkameror och göra galor från hemmen eller göra diverse podcasts, alltså sådana här samtalspodcasts som jag lyssnar på. De har ju fått, det har ju uppats, alltså nivån av kändis klättrar ju uppåt för sådana, förstår du? Mm. För att Zoe Kravitz sitter ändå bara hemma och rullar tummarna så att hon kan lika gärna sitta och Skype-prata med någon podcast i ett par timmar. Så att, det är ju väldigt kul.
Att damma av en älskad serie som har avslutats mycket, mycket noga.
Med, ja, göra lite elchocker på det liket.
Ja,
absolut.
Nej, det kändes ovärdigt. Och sen då, handlingen. Det ska då utspela sig under pandemin. Alltså nu, i nutid. Då kände jag igen, gud vad oambitiöst och tråkigt. Men såklart slängde mig på det här, för att det här är ändå karaktärer som jag älskar väldigt, väldigt mycket. Och det finns ju några såklart nackdelar. Typ att de, som jag ser i alla fall, så krampaktigt får in samtida referenser. Nu kanske jag är överdrivet känslig för det. Men...
jag förstår precis vad du menar.
Ja.
Usch.
Vissa har ju inte lika låg tröskel för att känna hat inför detta. Men när typ Fortnite eller Timothée Chalamet kommer på tal så får jag ångest. Alla tidningar slog fast att det här är fanservice. Och ja, jag är ett fan och jag gillar att bli serviced. De delarna tyckte jag väldigt mycket om. Bara att få återse dem, var är de nu? Typiska catchphrases, dynamik mellan karaktärer. Och jag önskar bara att de hade faktiskt byggt drama utifrån situationen. De alla har ju, typ Tom Haverford, det är ju Aziz Ansaris karaktär. Numera mest känd som förövare i MeToo-härvan. Men i serien väldigt rolig, entreprenörig kille.
Han... Alltså den karaktär, det där är ju en av mina favoritkaraktärer.
Ja.
Alltså om man ska titta på topp 10 typ alla komediserier som finns, så är typ Tom Haverford med.
Otroligt egen, karismatisk, knäpp, allt. Han hade ju lätt kunnat vara en ganska ful kapitaliserande person i pandemin.
Mm, verkligen.
Och istället så tunar han in från någon semester i Bali typ.
Är det sant?
Ja, men jag ska inte spoila något mer. Men det var ju typ sådana saker som kändes uppenbara. Här kan det här hända. Som inte hände.
Mm.
Annars, och det här är för er som har sett den. Ja, jag grät när jag såg ett omnämnande av Burt Macklin. Det lokala nyhetsprogrammet. Ett stort nummer kring Lil Sebastian. John Ralphio. Och för er som inte har sett, se så ni fattar vad fan jag pratar om. Men till nästa grej då, som har gett många tröst i veckan och som har gett många mycket distraktion, är ju såklart samma gamla 30-åringar ska spela tonåringar. Normal people.
It'd be awkward if something happened with us.
No one would have to know.
Oh.
Det här har du hört om.
Ja då.
Mm. Alltså BBC och Hulu, som gör en tv-serie av succéberättelsen om Connell och Marianne i Sligo, Ireland. Det är alltså spelat av Daisy Edgar Jones och Paul Mescal. Till deras försvar så är de 24 och 21. Men ni fattar min känsla ändå.
Ja, de är inte rekordgamla menar du?
Nej. Men om vi bara ska först börja i Normal People, Sally Rooney. Vad skulle du säga är lite av styrkan kring den berättelsen eller hennes författarskap? Du som älskade den.
Det jag gillar med Sally Rooney, det är ju att hon, och nu riskerar jag att låta tjatig för jag pratar om det här ganska ofta, men jag gillar när folk gör det här, skapar karaktärer som är mångfacetterade. Att det inte bara är liksom en ond, en god. Och jag pratade faktiskt alldeles innan vi började spela in den här podden, så pratade jag med min svägerska som är regissör, och hon sa bara så här i, som en bisats, att hon bara, det är väldigt kul så här, man skapar drama och alltså mycket så här, filmer och drama går ut på så här, åh, det är en jordbävning, eller åh, det är typ en pandemi, inte fan vet jag, men att de verkliga dramerna som känns för människor, det är ju de som utspelar sig, alltså typ oj, den där människan typ sårade mig, eller så här, oj jag typ så här, var lite otrevligt möte för att jag typ hade mens. Alltså det är ju det som är det verkliga dramat som rör sig mellan oss människor, pandemi eller inte, är du med? Alltså det är som att vi är egentligen helt oberörda av sånt, och det som spelar roll är liksom hur vi är mot varandra, och det tycker jag Sally Rooney är så fruktansvärt bra på att ta vara på, inte minst i dialog. Att hon skriver en dialog som är så här, det mesta sägs mellan raderna eller det mesta sägs genom att det inte sägs.
Just det. Absolut. Och så det hör till också att hon lyckas få till en kontext också som känns. Det börjar med att Connell bor med sin mamma som fick honom som väldigt ung. Mamman städar hemma hos Marianne. Hennes familj är mer liksom, rik, om man säger så. Mm. Och hennes familj är väldigt skavig, hård och kall. Hennes pappa verkar ha gått bort, eller har gått bort. Hon bor med sin mamma som verkar ha blivit misshandlad av pappan, och sin äldre bror som är väldigt, väldigt aggressiv och kall människa och tar ut mycket frustrationer på Marianne, vilket även mamman gör. Medan Connell har ju en närmare relation till sin mamma, men är ändå ganska blyg person.
Ja, men han är också han är väl den som har status i skolan. Han är typ en jock.
Ja, så Sally väver in liksom klass och status väldigt snyggt mellan dialogerna.
Ja,
och han är populär i skolan, snygg och sådär. Marianne sägs som någon slags skavig, töntig, halvful, flat-chested bitch typ. Alltså inte mina ord, utan citat.
Ja.
Och det jag tycker om det du säger, att det handlar om det episka i det lilla.
Mm.
För när jag ser tv-serien, det är många som är oroliga. Hur ska det här att hon har lyckats bygga upp sån stämning, hur ska det kunna översättas till rörlig bild? Det finns ju väldigt många regissörer som är bra på stämning. Men just en tv-serie, det kan lätt bli ungdomsserie, tänker många. Och jag tycker att de har lyckats undvika det. Ungdomsseriefällan. Det som är också kittet i historien är kärlek på vilka villkor. För det är ju så att det uppstår någon slags attraktion mellan dem, och att Connell, i och med att hon är nörden och han är cool på något sätt, inte vill att någon ska veta. Mm. Och där sätts första byggstenen i deras dynamik, som sen förvecklas över många, många år. Och jag är ju väldigt intresserad av just dynamik, hur den skiftar mellan miljöer, hur våra omgivningar påverkar våra relationer och allt vad det kan vara.
Och maktkamp i relationer.
Verkligen.
Det är ju det som är jätteintressant här. Alltså att man kan tänka, alltså det är så, alltså som ni ju förstår, givet den här plotten, så är det ju att Marianne kanske i samhället har en annan självklarhet på grund av ekonomiska förutsättningar och status. Men i skolan, där det liksom är andra regler som gäller, där är det den som är duktig på fotboll bra. Men han har en mamma som städar hemma hos hans skolkompisar. Och hur påverkar det honom? Och också då den här grejen att hon regelbundet blir utsatt för emotional neglect, som är min nya favoritterm. Den är så... Det är så bra. Att det är som en misshandel, fast det är liksom frånvaron av goda känsloyttringar. Och en ganska penalistisk brorsa då. Så, alltså, det är jätte liksom giggigt och väldigt
men vad bra
men superintressant
du...
med vem som har makten.
Men vad bra att du kommer in på det. Det här är något man kan läsa om i typ Bell Hooks har skrivit den här All About Love. Som jag älskade, för att den ger också så 360-perspektiv på kärlek, vad vi förväntar oss av relationer, närhet och intimitet på grund av våra uppväxter. Eller våra, alltså andra saker som klass och status. Skitfin. Men i alla fall, och det här yttrar sig ju i vad är vi villiga att stå ut med för att få den där dosen av kärlek eller närhet eller intensitet som man ju ibland förväxlar kärlek med. Vad vi vill att stå ut med i form av förnedring? Eller i form av vad kompromissar vi bort för att få någons uppmärksamhet för en stund? Mm. så jävla fin. Och serien gör att jag återupplever så mycket av tankar och sånt som när jag läste boken först. Men om vi bara, vad är dina förväntningar på serien? Eller vad ser du som så här fallgropar? Det här får inte hända.
Nej, men jag skojade lite i förra avsnittet, så sa jag ju alltså, hoppas att det är en het kille. För att när man rollsätter en tjej så är hon oftast så, har så stora krav på sig att vara het. Och killen kan typ mer vara intressant. Men den här Connell, jag tänker väldigt mycket, är ju, alltså, de har ju en väldigt stark så här, sexuell dragning till varandra. Och att det är typ en grej som jag tycker att man måste förstå. Mm. Det kanske låter ytligt, men jag kommer faktiskt återkomma till typ det här om en liten stund. Men sen så är det ju det där att man liksom har kvar den här liksom inte så explicita kommunikationen dem emellan. Om man inte ska spoila för mycket, fast alltså vi fattar ju att det är en kärlekshistoria dem emellan, men alltså den är ju väldigt kringelikrokig.
Ja.
Och jag hoppas verkligen att man har kvar den där, just som jag sa, att det är så här, det kanske är mer vad som inte sägs eller vad som sägs mellan raderna som är det, styrkan i den här berättelsen. Och det kan ju vara lite, jag tycker nästan att det kan vara lättare kanske då att visa med bilder istället för i en bok. Känns det ju krångligare, men hur har det gått? Tycker du att de lyckats med det?
När den är som bäst, då är det ju de här känslorna av det outtalade som hänger i luften. Att man känner det där.
Ja,
stämningarna, precis det jag menar. Och att man nästan ser hur avståndet växer mellan dem över det som inte sägs. Eller det som,
ja.
Men det är också det som klämmer någonstans. Liksom det som störde när jag läste. Alltså hur troligt och rimligt är det? De här missförstånden, misskommunikationen. Och det var ju ett problem i boken för mig ibland, att de är så otroligt analytiska och otroligt vältaliga i så mycket annat. För att det är en vuxen person som har skrivit scenerna. Men så fruktansvärt emotionellt hindrade. Och så tänkte jag på det och bara, men vem fan är jag att säga det? Klart man har haft svårigheter med att, men vänta nu, vad menar du med det? Eller tänker du så här och så här? Speciellt när man var yngre, men också nu, herregud. För att man orkar inte ta den där smällen.
Vilken smäll?
Smällen av att få höra svart på vitt. Så man köper gråzonen. Jag kommer att tänka på Almost Famous. Jag tror att det är med Goldie Hawns dotter, va? Kate Hudson.
Ja.
Hon är groupie på 70-talets rockscen. Och slutscenen, Ev spoilar om ni inte har sett den här, men det skiter jag i.
Det är en så gammal film, så det får ni
otroligt
köpa.
Fin tycker jag. Slutscenen är att hon blir uppringd av en av de här rockkillarna hon har groupiat. Och han säger, let's say the things we never said. Jag kommer ihåg att jag var kanske bara 17 när jag såg den här, men blev så gripen av den repliken. För vi är så här otympliga. Vi är så här.
Men vet du vad jag tänker på när du säger det där? För slutscen. Då tänker jag på Sofia Coppolas Lost in Translation. När ScarJo och Bill Murray har den där slutscenen. När de hittar varandra i typ Shibuya Crossing. Någonstans i Shibuya i alla fall. Och publiken får inte höra vad de säger. Men det är ju 100% i alla fall de sakerna som de inte sa.
Jag älskar det. Jag blev helt fylld av, alltså jag började nästan gråta. Det är en av de bästa filmerna i livet.
Nej, men den är så fin.
Jag ser den här och känner efter och känner så här, men vad fan, det här är ju fortfarande sant. Jag är nästan 30 år gammal. För det är så mycket komplex och osäkerheter och stolthet i vägen. Man har familjehistoria i bagaget. Allt det här dikterar ju hur mycket vi är villiga att göra oss sårbara eller öppna oss för att kunna ta en smäll. Och det måste ju vara ett gott betyg då, att den här serien har lyckats förmedla den där känslan.
Gud, vad kul. Och, alltså, vad... ja, men det är ju jättestort. Men kände du då inte så när du läste boken? Eller vad sa du?
Boken var ju bättre på att visa kontexten i vilken de höll tillbaka vissa ord. Här blir det ju mycket mer skarpt såklart. Men jag tycker att den växer. Och sen har många kommenterat de lyckade sexscenerna.
Är de lyckade?
Mm, som du var inne på så var ju det ett måste, kände du. Och det många har gillat är att det är sån rå intimitet. Att det är mycket blickar och andetag. Och jag tror att det hjälper också att Connell har en torso to die for, som någon skrev på en amerikansk sajt.
Okay.
Men då hittade jag, blev väldigt glad, en intervju med seriens intimacy coordinator.
Oh my god, there's an intimacy coordinator.
Det här älskar vi ju. Hur har man fått till den här ohämmade stämningen? En känsla av tillit. Och jag måste berätta lite bitar ur intervjun med Ita O'Brien, som hade det här som uppdrag. De berättar att de först hade ett icebreaking movement workshop. Du har gjort lite improv ju. Det känns som att det inte är långt ifrån.
Alltså, det var inte den typen av improv jag gjorde. Vi hade kläderna på, men absolut.
De berättade att de hade physical warm-up när de behövde härma imitera djur, som är bra för att liksom bli lösare i kroppen och sådär, men också...
Det har jag 100% gjort på improvisationsteater. Ja. Absolut.
Men också på grund av the embarrassment threshold, alltså tröskeln för genans, vilket jag tycker var väldigt roligt. Och sen så förekom även safe words, dels när de repade hur sexscenerna skulle vara fullt påklädda, och dels då under alla de andra sexscenerna och sådär. Och vill du gissa först på safe words? Vad kan du där?
Jag gissar på pineapple.
Kul. Det ena är...
Eller är Boris Johnson. Bojo.
Okej. Det ena...
Nej, det kanske är för nära blowjob.
Det ena har faktiskt lokal anknytning. Och det har med dryck att göra.
Vänta. Vänta. Stopp.
Någonting man kan Guinness. Dricka.
Guinness.
Det är Guinness!
Aj!
Bra jobbat. Det andra har inte så lokal anknytning. Wakanda.
Wakanda? Ja.
Fick ni inspiration till era safe words och ni håller på med sån skit. Annars så en grundregel var you never want to have pubic bone to pubic bone, vilket ju är det livet går ut på i övrigt, men inte på en inspelning tydligen. Det var ytterligare...
Nej, men däremot på ett ungdomsdisco i Umeå.
Ytterligare en evig sanning från filmtekniken vad gäller sexscener. Och många har ju slukat serien redan. Vi tipsade ju på Britta och Parisa på Instagram.
Yep.
Dock förvånad att så många har DMat att de har sett allt och nu ska läsa boken. Tar inte du illa upp?
Alltså, jag är inte arg med besviken.
Ja.
Ja, det är mycket mindre commitment att titta på en tv-serie än att plocka upp en god bok. Jag tycker att det finns... Alltså, jag har ju så här tjatat nog om den här boken så att jag kan väl känna att jag är välkommen då. Ni kom sent, men kul att ni kom överhuvudtaget. Och kanske... bokstavligt talat.
Ja, alltså det är upp till er hur ni vill leva. Men ni tar oss alltså inte på orden, känner jag. Normal Nej. People och min favorit är mer komplexa Conversations with Friends.
Alltså, Conversations with Friends är ju en bättre bok, tycker jag. Alltså jag tycker att den är en mer, det är ett större författarskap eller vad man ska säga. Normal People är typ en, jag tycker att den är touch av ungdomsroman, fast väl, alltså i liksom top notch ungdomsroman. Men jag tycker ändå att den är så här, Conversations with Friends är mer vuxen och mer... intressant kanske. Och Normal People är mer något man slukar för att det är jättebra och smaskigt.
Men, typ men grattis ni som har de här två böckerna framför er. Jag menar verkligen det. Fan, att ha det oupplevt känns så stort. Men också serien. Den sista biten i trösttrippen är i form av Mindy Kaling.
Well, I manage my department and I've been doing that for several years now. And, God, I've learned a lot of life lessons along the way.
Your department's just you, right?
Yes, Jim, but I am not easy to manage.
Do you even have kids?
How dare he? Do I look like a woman who's had kids? I'm the hips of an 11-year-old boy.
Ja.
Varför nu, tänker du, kanske?
Jo, nej, för jag vet att du har kanske tittat på hennes nya tv-serie.
Har du
Featuring
det?
Inte henne. Nej, jag har inte det.
Så här, det är en Netflix-serie som heter Never Have I Ever- Ni har säkert sett den i flödet, för den har tydligen gått väldigt, väldigt bra. Kul för Mindy, känner jag först och främst. Hon är ju både skådis och kreatör. Hon är antingen manusförfattare och eller regissör på i princip allt hon tar sig an. Mm. Från Late Night, filmen med Emma Thompson förra året, om att ta sig in i Late Night talkshow-världen som ung och brun och kul. Ung och brun och kul! Skriv det på min gravsten. Men Never Have I Ever sitter ju väldigt tryggt i ungdomsserien. Så det är lite av ett antitips.
Vad då då?
Så ungdomsserien...
Får man inte titta på ungdomsserien?
Ni får jättegärna göra det. Ni får jättegärna göra det. Och den är säkert jättefin för att den har ju gått väldigt bra. Men jag gillar ju ungdomsserier som kanske handlar absolut till viss del om ungdomar, men har ett bredare spektra eller tilltag än så. Typ Sex Education lyckas ju ha en dimension kring vuxna och ett intressant sätt att belysa grejer på. Inte minst Persbrandts skinker. Han är sexig hantverkare som ditar någons sexiga sexterapeutmamma, nämligen Gillian Anderson. Men den här Never Have I Ever då, beundransvärd ambition att inkludera en brun flicka i den här typiska historieskrivningen kring high school och tonårsöden. Det här är den typiska nörd, försöker desperat bli cool och, ursäkta uttrycket, fuckable. Men det är bortom mitt tålamod, kan man säga.
Vet du varför det är bortom ditt tålamod? Du är liksom inte intresserad av den typen av...
Nej, men just det jag sa, tror jag. Just det jag sa, att den har inte en dimension som också är med udd eller med skärpa och känns som att det finns ett vuxet tänk. Den är nog för tonåringar och 20-åringar.
Ja, men alltså det roliga är att jag är ju stor konsument av YA-kultur, alltså young adult.
Ja, sant.
Ja, alltså jag har läst alla John Green-böcker.
Säg
alltså The Fault in Our Stars.
Åh, herregud.
The Fault in Our Stars. Har du läst den? Inte?
Nej.
Vänta, nu har jag ett föraktfullt litet leende på Paris.
Jag tror jag såg 5 minuter av filmen på ett flyg.
Nej, men inte... Nu pratar vi ju precis om att läsa boken är en helt annan upplevelse än rörligt.
Mm.
Så, alltså, så här... Det finns i alla fall... Nu, vi ska inte gå in på det, men jag kan absolut... Jag kommer återkomma med lista på YA-böcker du bara har läst. Men skit i det.
Det är kul.
Jag tror... Det kommer till mig på något sätt nu att... jag är ju väldigt så här... fuckad av en kärleksrelation som jag hade i tonåren.
Mm.
Så jag tror att därför så... Alltså det är som en del av min typ läkning kanske. Att jag är väldigt intresserad av den här typen av liksom tonårsberättelse. Det är som att det resonerar... Det slår an någonting i mig fortfarande. Även fast jag är liksom långt upp i mina 20 års... ålder, skoja. Men alltså, jag känner att det finns en relevans för mig, även fast jag inte tillhör den kanske tydliga målgruppen. Men det är ju någonting som jag tror att, alltså, alla har vi gått i högstadiet. Alla har vi haft den där första kärleken. Så att jag trodde inte alls att det skulle vara irrelevant för vuxna.
Nej, men jag tror inte bara därför, utan för mig är det ett utförande. Att det känns lite glättigt, lite ytligt. Jag kan inte...
Men glättigt kan väl vara kul?
Men kolla på det.
Ja, jag i alla fall.
Kolla på Never Have I Ever, Britta, om du vill det.
Absolut.
Jag däremot tänker utnyttja tillfället och upplysa er om Mindy Kaling's 2 böcker.
Ja,
för jag tror att vi inte har nämnt dem i podden.
Jo, det har vi gjort flera gånger.
Bra, okej då.
Tror jag. Ja, det är nog länge sedan nu.
Ja. Den första boken heter Is Everyone Hanging Out Without Me? Och den andra heter Why Not Me? Och alltså alla som dels är nyfikna av något slags, någonting som har med tv och filmskaperi att göra, både bakom och framför kameran, läs. Men sen är ju också Mindy en av få kreatörer och skådespelare som har, ja, men som inte har BMI minus. Och hon är brun och hon är kvinna. Så för mig har det varit väldigt trösterikt att läsa hennes berättelser och kommentarer hon råkar på och hur hon försöker bara leva i en överhängande vit mansdominerad miljö. Av olika skäl, uppenbara skäl, så kan jag resonate. Men de här böckerna tar upp de många åren av slit innan The Office-succén till slut, som Kelly Kapoor Till exempel...
Ja, och också manusförfattare för The Office.
Men till exempel den föreställningen hon gjorde som gjorde att folk fick upp ögonen för henne. Du vet ju om det här, vilken det är.
Mm.
Matt och Ben. Alltså hon och en vän iklär sig Matt Damon och Ben Affleck som en komediföreställning.
Ja, och då alltså vi har ju nämnt då att Mindy Kaling är en brun tjej och de spelade Ben och Matt och det var en dundersuccé. Jag tror att det var så hon blev liksom, alltså det ledde vidare till jobb för henne, hela hennes karriär. Så det är så jävla roligt att börja i och göra en sån, att hon har den vägen in.
Ja.
Och jag tycker verkligen att Mindy Kaling är ett sånt jävla megatips från oss, för vi älskar ju, alltså Mindy Project är så jävla rolig. Alltså skratt, hennes karaktären hon gör är så jävla rolig. Det är mycket skratt per minut liksom i den serien. Jag tycker att den har så här, det är konstigt att det inte pratas mer om den, för den är så fruktansvärt bra.
Ja, och hon spelar någon slags äldre semi-version av Kelly Kapoor. Ni som har sett The Office vet ju att Kelly Kapoor är någon slags självupptagen, ganska instigating vill jag säga. Skapar drama hela tiden. Och Mindy Project, där är hon en vuxen gynekolog med en egen klinik, men hamnar i som privata tveksamma situationer hela tiden. Och vi får läsa om hur hon lyckades avancera till manusförfattare i The Office, men också misslyckanden som när hon skulle skriva för Saturday Night Live, men alltså fick ändå lära känna Bill Hader, Tina Fey, Amy Poehler och company. Och så när jag bläddrade i morse genom boken så hittade jag en passage om självförtroende och kreativitet. Att det handlar så mycket om att våga ta ett anspråk fastän alla ser ner på en eller tror mindre om en på olika sätt.
Just det.
Jag tänkte läsa en bit ur en bok för er i podden.
Gud vad mysigt. Och vilken av dem är det här? Is everyone hanging out without me?
Det här är ur Why Not Me. Där jag skulle säga att hon är lite vassare i den. Hon kanske har vågat mer att se mig hänga ut folk. Om självförtroende då, i den miljön hon verkar i. When an adult white man asks me, where do you get your confidence? The tacit assumption behind is because you don't look like a person who should have any confidence. You're not white, you're not a man, you're not thin or conventionally attractive. How were you able to overlook these obvious shortcomings to feel confident? Och jag har ju som ni vet ledsnat på att få frågan om hur kan du vara så självsäker? Eller var får du ditt självförtroende ifrån? Eller hur kan du så mycket? Vilket är på uppsving senaste åren.
Hur kan du så mycket?
Ja. Mm-hmm. Och då är det som att allt man har gjort och lärt sig att det är alltid underordnat vad folk antar utifrån att se en. Vad de läser in i ens utseende och alla faktorer det inkluderar.
Vad brukar du svara då?
Varför inte bara?
Den sucken.
På självsäker frågan är det en suck. Hur kan du så mycket? Antingen så kommer det något så här bråkigt om att jag tror inte att Lindström har fått den frågan, eller Johar Benjelloun. Och sen stryker de den ur intervjun för att de fick inte det svaret de ville ha. Sen är de här böckerna bara roliga och nära och mänskliga. Det är som konversationer med en vän egentligen. Så det är blandning av essäer och tankar kring allmänt om så här fenomen i samhället och kultur, men också egna erfarenheter. Att ragga på en kille i Vita huset, eller typ kapitlet som heter Types of Women in Romantic Comedies Who Are Not Real, där hon har en teori hon har en teori om stereotyperna, alltså hur man har fulat ner typ omöjligt snygga Sandra Bullock i en romcom för att hon ska vara mer trovärdig som en misslyckad singel. Väldigt väldigt roligt och absolut något ni vill ha läst.
Ja, det är verkligen. Jag kan bara stämma in i det här. De två böckerna står i min bokhylla. I delen av bokhyllan som är mandatory reading, helt enkelt.
Har du den lilla lappen uppe?
Alltså jag har, det är en tänkt lapp. Den är där. Jag kan ta bild av den och lägga upp på våran Insta.
Och ni vet ju vad vi brukar säga. Hashtag BP bokklubb. Där under hittar ni många av våra boktips i bokklubben. Men också på Instagram. Britta och Parisa.
Jag var ihop med en kille förut. Kan man prata om ex? Man kan prata om ex.
Vi pratar väldigt mycket om ex.
Jag har varit gift med Kalle i snart 10 år. Jag var förut ihop med en kille som var så här, att han kände sig fredagssprallig. Och det tycker jag, jag brukar tänka på det ibland. Det är så jävla roligt. Alltså det är som så här, nu jävlar, så firar ni lite fredagssprall med oss och var med på liven ikväll klockan 20.
På Brita då blir det och quiz. Parisa. Brita med ett T. Och det uttalas också Brita.
Fuck you. Det där är så jävla härskarteknik.
Aj, jag fick hålla till njurarna av att skratta. Aj.
Det kan du ha. Det var Gud som straffade dig direkt.
Jag kände
för
det.
Att hon hörde att du snackar skit om mig.
Jag hörde det. Men vad mer kan vi säga? Jag ska nu precis se att Anders Tegnell har gästat min killes program. Trevor Noah. The Daily Show.
Åh, mysigt.
Alltså Anders Tegnell, han kommer ju turnera världen runt sen. Malala-style.
Ja,
och så finns vi på Instagram, det vet ni.
Undrar om man har med sig sitt spjut i handbagaget då. Det kanske man får post-corona. Flygbolagen bara, we'll take you. If you want to travel, we'll take anything. Och så får man med sig sina spjut och sina vapen och
vätskor
över 2 deciliter på planet.
Äntligen.
Rest in peace, Norwegian.
Ja. Tack för att ni lyssnar. Vad är ni för typer egentligen?
Tack för att ni lyssnar. Puss på er. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Men fan, nu vet du vad som är kukigt?
Va?
Nu tog inspelningstiden slut och jag har ju suttit och pratat om att det ska komma sen mitt prat om... Jag skulle vilja prata om sex. Men det får jag spara till nästa vecka. Så håll i er, ni som är sugna på lite god runk.
Otroligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.